Men vi har ju pratat om Gamla testamentet, olika texter från Gamla testamentet. Och så har jag visat en tidslinje som ska komma upp här på skärmen också då. Det här är ju tidslinjen, vad som gäller bakåt. Det här har jag ju inte pratat om, utan det här är det som hänt innan. Utan min första predikan började ju med Samuel, som kommer sist på tidslinjen. Men här har vi liksom bakgrunden i vad som har hänt innan i Israels historia. Och så predikade jag en gång om Samuel. Och så fortsätter vi på nästa bild. Och sen kommer ju då kungarna, Saul, David och Salomo. Och då predikade jag över Salomo en gång. Och sen förra gången predikade jag om när Rehabeam blev kung efter Salomo. Men hur han var hård mot folket, och Jerobeam kallades av Gud. Och så blev det ett delat rike, Nordriket och Sydriket. Där Rehabeam blev kung i det ena riket och Jerobeam i det andra. Så nu i fortsättningen här nu i Israels historia så är det alltså två. Nordriket och Sydriket. Och idag så ska vi slå oss ner hos Amos, en av de små profeterna. Och han lever då under det delade rikets tid. Ungefär 200 år efter, men det tror jag vi ska få höra nu. För nu ska vi få höra lite om Amos, om Helena och Emily kommer fram. Vem är den här Amos och hur vi ska liksom... Vi är ju längst bak i Gamla testamentet nu.
De sista 12 böckerna, eller de 12 sista böckerna i Gamla testamentet, kallas för småprofeterna. Detta är för att dessa böcker är kortare i jämförelse med de stora profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Alla de här profetböckerna inleds med att presentera vem som fått profetian, och därför har varje bok namn efter sin profet.
Några av böckerna presenterar också sin profet lite mer. Till exempel vilka kungar som regerar och var profeten kommer ifrån. Om Amos får vi veta lite mer än bara hans namn. Han presenteras med att han kommer från en by söder om Jerusalem i Sydriket, och att han är boskapsherde och odlar mullbärsfikon. Han profeterar i Nordriket när Jerobeam den andra är kung. Det är cirka 200 år efter att riket delades.
Tack, där har vi bakgrunden. Och det är ju så att det jag sagt innan när jag predikat om Gamla testamentet, att det är lite knepigt att predika ur Gamla testamentet, känns det som. Både nu och då, för att ja, ibland står det saker som man tycker att man inte alls förstår. Och det står saker som man tycker att man inte får ihop. Och ibland när man läser så känner man, Gud, vad menar du här? Och just det, att Bibeln ibland är lite knepig att läsa. Det tar jag upp på församlingsbibelskolan, där vi gör lite övningar. Och förra gången på församlingsbibelskolan så använde jag det här uttrycket, när man inte ser skogen för alla träd. Att det är samma sak i Bibeln, att man inte ser meningen för alla ord. Ibland är det så mycket ord i Bibeln som man liksom fastnar och förstår inte. Alltså nu har jag bara läst en massa ord, men vad är egentligen meningen? Vad handlar det här om? Så det vi gör på församlingsbibelskolan, det är att lära oss lite sätt att läsa för att hitta meningen bakom. Alltså vi blir ibland, ser vi bara, och det är bara ord och det är ord, och jag förstår inte det här ordet och jag fastnar i det här. Och jag ska säga att jag använder exakt den metoden som jag lär ut på församlingsbibelskolan, använder jag när jag ska predika från Gamla testamentet. Jag börjar med att försöka fatta, vad är det står? Vad är meningen? Vad är syftet? För att det är så mycket ord i Gamla testamentet, och ibland är de svåra och hårda orden. Om jag bara fastnar vid orden, då ser jag inte hela bakgrunden, då ser jag inte helheten, då ser jag inte meningen. Så det var en liten uppmuntran till att komma på församlingsbibelskolan, för att också kunna liksom börja utröna, vad är meningen med de olika texterna i Bibeln. Och det som jag läst, när jag läst Amos nu fram och tillbaka här i veckan, det är ju att när jag kommer förbi en hel del av de jobbiga orden och liksom, jag förstår inte det här, då ser jag vissa saker. Och jag ser bland annat i att Amos betonar Guds förbund med sitt folk. Och då har vi några verser som kommer upp här på skärmen. Bland annat så säger Gud: det var jag som förde er ut ur Egyptens land och ledde er i öknen i 40 år tills ni tog Amorenas land i besittning. Det här är utgångspunkten för folket. Det är vad Gud har gjort för dem. Och han påminner dem: hallå, det var jag som förde er ut i Egypten. Har ni glömt det? Den här fantastiska räddningsaktionen som jag planerade och genomförde för er skull. Där utgår hela tiden Gud ifrån. Det här har jag gjort för er. Och så fortsätter han: och nu har jag lagt upp båda översättningarna från Folkbibeln och från Bibel 2000 för att jag tycker att de kompletterar varandra. Så i Folkbibeln står det: endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Och i Bibel 2000 säger de: ni är de enda jag har tagit mig an bland alla folk på jorden. Båda det är alltså vers 2 i kapitel 3 i Amos. Endast er har jag känt som mitt folk, eller ni är de enda som jag har tagit mig an. Och så vers 3 i kapitel 3. Vandrar inte två tillsammans utan att de har kommit överens? Eller i Bibel 2000, slår man följe på färden utan att känna varandra? Alla de här verserna betonar Guds förbund med sitt folk. Och det är Guds utgångspunkt när han talar till folket och till den situation som de just nu är i. Att utgångspunkten är att det var Gud som kallade dem. Jag kallade er som mitt folk. Jag utvalde er. Och det går ju tillbaka i Moseböckerna. Att han säger i Andra Mosebok 19. Vers 4-6. Andra Mosebok 19. Så säger han: ni har sett vad jag gjorde med egyptierna. Och hur jag har burit er på örnvingar. Och fört er hit till mig. Det är alltså när de precis har förts ut ur Egypten. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Det är vad Gud kallar dem till. Och det i sin tur, det här var alltså efter uttåget i Egypten. Det går ju tillbaka till den allra första kallelsen där Gud kallade Abraham. Som då på den tiden hette Abraham. Och han säger: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Det är vad Guds folk kallas att vara. Han kallar det här folket inte för att han inte bryr sig om andra folk. Inte för att det är något speciellt med det här folket att de skulle vara extra bra. Eller extra liksom, åh, Gud säger, de er tycker jag extra mycket om bara för er egen skull. Nej, utan själva poängen är att Gud kallar dem därför att han älskar alla folk. Och planen för att nå alla folk med frälsningen, det är genom ett folk. Så anledningen till att Gud kallar ett folk, inte för att de är fantastiska, utan enbart på grund av Guds beslut, er väljer jag för att kunna nå alla folk. Som han säger där i Moseboken: ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Ett rike av präster, det är alltså de som visar vem Gud är, förmedlar vem Gud är till andra. Och det han sa till Abraham: du ska bli en välsignelse. Jag välsignar dig för att du ska bli en välsignelse. Det är utgångspunkten för varför Gud överhuvudtaget har med det här folket att göra. Det är ju för att jag älskar er, för att jag älskar alla folk på jorden och för att min frälsning ska nå till alla folk. Och därför kallar jag er, utväljer er. Ni får mina välsignelser, men det är inte för att behålla dem för er själva. Det är inte för att ni ska gott då er i att, åh, vi är ett sånt fantastiskt folk och tänk att Gud har utvalt oss och nu ska vi gå runt här och bara vara stolta och glada över det och sen göra hur vi vill. Nej, ni är ju välsignade för att välsigna andra. Och det är det som är utgångspunkten i hela Gamla testamentet och varför Gud ibland låter lite om man ska vara diplomatisk, irriterad på sitt folk. Varför är det så att profeterna är, liksom för fram lite där Gud är lite less på dem, lite arg på dem? Det är inte för att Gud är en väldigt arg Gud. Nej, det är det inte. Utan det är ju för just detta. Hallå, nu har ni ju missat vad det var jag sa. Vad det var vi kom överens om. Endast er har jag känt. Ni är de som jag har tagit mig an. Och så den här fantastiska retoriska frågan, tycker jag. Vandrar inte två tillsammans utan att de har kommit överens? Gud vänder sig till folket. Vi var ju överens. Det var inte bara jag som tvingade er till någonting. Jag erbjöd för er, jag kallade er. Och så svarade ni, ja, vi vill följa. Ja, vi vill gå med. Hallå, säger Gud, det var ju det här vi kom överens om. Vart har ni nu dragit iväg? Och samma är den andra översättningen. Slår man följe på färden utan att känna varandra? Poängen var ju, Gud säger han till sitt folk, vi skulle ju lära känna varandra på den här färden. Jag talade ju om för er vad det var som gällde. Liksom, kom med mig, då får ni alla mina välsignelser. Då får ni allt det goda som jag har för er. Men ni ska också vara med och ge det vidare till andra. Det är överenskommelsen. Det är därför vi går. Jag går åt det här hållet. Om ni väljer att gå åt ett annat håll, då är ni ju på väg. Det var inte vad vi kom överens om. Och det är det som gör Gud lite frustrerad och liksom uttrycker den här, hallå, vi var ju överens. På det sättet som vi kan känna ibland, kanske i förhållande till varandra. Alltså man kan vara vänner, man kan ha kommit överens om saker eller, och sen upptäcker man att så här, nej men fattade inte du vad jag sa? Vi skulle ju dit på söndag. Nej men jag trodde att du menade att vi skulle låta här. Ja men då måste vi prata med varandra och se så vi får ihop det igen så att vi kan gå åt samma håll, så vi kan göra samma sak. Det är det Gud är ute efter i profet. Varför han skickar profeterna till sitt folk. Det är för att säga så här, hallå, ni är på väg åt fel håll. Det var inte det här vi kom överens om. För folket har själva sagt, både i Moseböckerna och så läste jag från Domarboken i en tidigare predikan, så har folket sagt, allt som Herren har sagt vill vi göra. Och de har också sagt, Herren vår Gud vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Så det är en överenskommelse mellan folket och Gud. Inte att Gud har tvingat dem och blivit arg liksom bara för att han är arg. Nej, han är inte arg. Han är kärleksfull. Men när man är kärleksfull så blir man lite irriterad på dem. Som man liksom, hallå, jag älskar ju er. Varför ska ni dra iväg åt det där hållet då? Det är ju här jag är. Det var ju hit vi skulle gå. Det är här min kärlek är. Kom, bli kvar i min kärlek. Och då blir Gud, ja, då låter han lite irriterad. Men det här är också utgångspunkten för Nya Testamentet. Det här överenskommelsen, det här förbundet som Gud upprättar med sitt folk. För genom Jesus Kristus, genom hans verk på korset, så blir vi inympade. Vi blir en del i det här folket. Vi får del av det här förbundet. Vi står inte längre utanför och är ett av de här andra folken, utan nu är vi med också. I samma förbund, får del av samma löften, samma välsignelser som Gud vill ge. Och det talar Petrus om i första Petrusbrevet. Första Petrusbrevet kapitel 2. Då tar han upp exakt den här versen från andra Mosebok som jag läste. Alltså i första Petrusbrevet kapitel 2. Ifrån vers 9. Så skriver Petrus till församlingarna som han skriver till. Då säger han, men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Återigen så utgår ifrån, vad har Gud gjort för er? Men han som kallade er från mörkret till sitt underbara ljus. Det är det utgår ifrån. Det är vad han har erbjudit, det är vad han har gett, det är vad han har sagt här. Här finns ljuset, här finns välsignelserna, här finns min oerhörda kärlek. Och jag kallar er, välkomna in i detta. Kom in. Jag kallar er, jag utväljer er. Kom och vara en del i detta folk som lever i detta underbara ljus. Men, som jag sa om folket, så handlar inte förbundet bara om vad vi får, om vad vi har rätt till. Det är grunden, det som vi får och det vi har rätt till. Vi får Guds kärlek, vi får Guds välsignelser. Vi har rätt att vara Guds barn, säger Romarbrevet. Anden ger oss rätt att vara Guds barn. Det är våra rättigheter och det är vad vi har och det är vad vi får. Och där börjar det, utgår alltid från det. Guds erbjudande och vad han har gett oss. Men sen säger han, det här är inte bara för er. Jag har inte kallat er bara för att ni ska ha det gött och ha det bra för er själva. Jag har kallat er för att jag vill nå hela den här världen med frälsningen. Jag vill få ge det här ljuset till alla i hela världen. Så när du har fått det, då är du del. Då vandrar vi tillsammans på den här vägen. För nu slår vi följe, säger Gud till oss. Nu slår vi följe på den här vägen där du är med och inbjuder människor till detta. För det du har fått, det är inte bara för dig själv. Så det är som, precis som Israels folk, så väljs församlingen, Guds församling, till en uppgift. Att vara en välsignelse för alla folk. Att förkunna Guds gärningar. Att visa hur vi kan bli, föras från mörker in i Guds underbara ljus. Och då läser vi från Matteus kapitel 5. För Jesus talar om detta med att vara ett ljus. I Matteus evangeliet kapitel 5. Vers 14-16. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Jesus säger några självklara saker här. Så när du tänder ett ljus, när du tänder en lampa, då letar du inte upp ett litet skåp eller en liten låda för att ställa det ljuset under den liksom lådan, eller hitta, jag öppnar en liten garderob och så ställer jag in ljuset där och sen stänger jag. Nej, men det var ju inte poängen med ljuset. Då har du ingen glädje av ljuset. Då har du inget med att göra. Om det inte sitter någon inne i garderoben, såklart, som du ville tända ljuset för. Utan poängen med att tända lampan, att tända det här ljuset, det är ju för att det ska bli ljust där vi är och för att vi som är i rummet ska få del av ljuset, alltså ska få se. Och i det här fallet ska få se vem Gud är. Våran kallelse är att vara det ljuset som gör att människor inte tittar på oss. För det är inte poängen med ljuset, det är inte att vi vrålstirrar på själva ljuset eller vi vrålstirrar rakt in i lampan. Poängen med lampan är ju att vi ser allting runt omkring. Så det Gud säger till både Israels folk och till oss som församling, det jag kallat er att vara det ljuset som gör att andra människor ser vem jag är. Och det är när folket inte uppfyller det som Gud liksom lägger pannan i djupa veck och bara nej, nu, det var ju inte det här jag tänkte. Nu har ni ju stängt in er i er garderob, nu har ni ju satt ljuset under den där lådan. Det var ju inte det här jag hade tänkt. Och så skickar han sina profeter för att tala om det här för folket. Nu har vi missat överenskommelsen, helt enkelt. Och vad är det då när man läser Amos som är det här ljuset? Vad är det folket gör? Vad är det folket har missat? Och jag kommer inte lyfta särskilda bibelord nu, utan jag drar en genomdrag liksom av vad vi hittar i Amos. Jo, det är att folket förtrycker de fattiga, upprepar han gång på gång. De trampar på de som är svaga. Och de låter inte rätten komma fram. De håller sig till lögnen. Och särskilt när det är den fattige, den låter ni inte få rätt, säger han i domstolarna liksom och sådär, utan det är ni som är rika, ni ligger på era divaner och gottar er, ungefär så säger Amos till dem. Och vad är det för fel med det här? Varför är det dåligt? Jo, för att när det sker, då syns inte Gud. Då syns inte vem Gud är. För Gud blir inte synlig när de fattiga förtrycks eller när sanningen inte får komma fram, utan människor lever i lögn. Gud syns inte när de svaga blir trampade på, eftersom det inte är sån han är. Så när detta sker, då ser vi inte Gud. Men, säger Gud, när ni hjälper den fattige, när ni står upp för sanningen, när ni lyfter de svaga, då kan människor se vem jag är, säger Gud. För det är sån jag är. Så därför talar Gud så tydligt till Israels folk om att det är så som ni beter er. Det visar, det gör antingen mig synlig, säger Gud, eller inte synlig. Och jag har kallat er att vara en välsignelse för andra folk. Jag har kallat er att vara ett ljus för andra folk. Så ni ska göra de gärningar som gör att jag syns. Och det var vad Jesus sa här också i Matteus 5, vers 16. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Gärningarna leder er till att vi ser Gud. Och då därför är det så viktigt att observera. Det står att när människorna ser gärningarna så prisar de er far i himlen, inte er. Det handlar inte om att göra goda gärningar för att alla ska se hur duktig jag är och vad fin. Att det är det som är gärningen. Jag ska minsann visa vilken duktig och fin och ordentlig människa jag är. Och så liksom spänner jag mig och ska liksom ha på ett sätt en yta att jag måste alltid vara perfekt och jag måste alltid göra rätt. Och jag ska minsann visa de andra att ja, den där, han lyckas inte alltid, men jag är minsann en duktig kristen. För det säger Jesus att man ska vara. Nej. Handlar om att de här gärningarna, som inte handlar om att visa om hur duktig jag är, utan som görs av kärlek för att lyfta den som är svag, lyfta den som är fattig, alla möjliga sätt som man kan vara fattig på. Det är när jag låter sanningen komma fram och inte understödjer lögnen, då visar jag vem Gud är. För det är sådan Gud är. Så låt oss inte fastna i att vi tror att gärningarna ska handla om att antingen att jag ska visa mig duktig för människor eller att jag ska visa mig duktig för Gud och duga inför honom. Nej, nej, jag är redan kallad. Jag är redan utvald. Jag är redan älskad. Jag är redan välsignad. Men för att ge det vidare till andra. För när jag gör det, då blir Gud synlig. Och det är då vi ser vem han är. Så Amos, jag har två verser till från Amos här på bilden. Då uppmanar Gud dem i Amos 5 och 24. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Fortsätt inte med lögnen. Fortsätt inte att trycka ner folk, säger Gud till folket. Tryck inte ner den fattige, utan låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Och så ger han löftet i sista kapitlet till folket. I kapitel 9, vers 11. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Återigen, det är vad Gud gör. Alltså, det här med, det är en bildspråk han använder här. Den fallna hyddan, mura igen sprickorna, att det har blivit ruiner. Ja, men, låt rätten flöda fram, säger han. Gör detta, visa på, var ljuset, var till välsignelse, så ska jag göra detta. För i grunden kan inte vi fixa det som på riktigt är fel i våra liv. Alltså vi kan inte med våra gärningar, och nu ska jag liksom överbricka alla sprickor. maskor, det som är fallet. Nej, det gör Gud. Men han gör det när vi gör våran uppgift. Att vara med och välsigna andra. Då lovar Gud, ja, men jag ska resa upp er. Det är det slutgiltiga löftet. Både för Israels folk och för hans församling. Ja, er församling är full av sprickor. Nej, ni är inte perfekta. Men låt rätten flöda fram. Var en välsignelse, var ett ljus så gott du kan. Och så ska jag, säger Gud, göra det som reser er upp, som gör er hela igen. Så vi kallas, precis som Israels folk, att slå följe med Gud på vägen mot hans rike. Han säger, slå följe med mig, här är vägen. Och längs den vägen så får vi visa hurdant Guds rike är och inbjuda människor till det riket som är fullt av sprickor här på jorden, men som en gång som ska bli fullkomnat och visa sig i sin härlighet. Vi får be, låt ditt namn bli helgat här på jorden. Låt ditt rike komma här på jorden. Låt din vilja ske här på jorden som den redan gör i himlen. Men låt oss få vara med och göra det här och nu. Så att du, Gud, blir synlig mitt ibland oss i vårt samhälle. Och där vi får vara ett ljus och en välsignelse för andra. Det är Guds kallelse till Israel. Det är Guds kallelse till hans församling idag. Guds kallelse till dig. Vill du slå följe med mig på den här vägen? Vill du vara med och vara det här ljuset? Stå upp för rättfärdighet. Att stå emot förtryck. Och istället lyfta den som är svag. Så att Gud får bli synlig i den här världen. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Herre, att vi får spegla oss i ditt ord, Herre. Att vi får titta tillbaka på historien för så många tusen år sedan, Herre, hur du kallade ditt folk. Utvalde dem, inte för att de var bättre än någon annan, inte för att de var perfekta, men för att det var ditt val och ditt beslut, Herre. Och jag tackar dig för att du kallar oss, Herre, idag. Kallar församlingen, Herre. Att återigen ta sin plats, att komma tillbaka till dig, Herre. Du kallar oss att vara med och vara ljuset i den här världen. Att peka på dig, visa vem du är. Genom våra handlingar och genom det vi gör, Herre. Inte för att vi är perfekta heller. Inte för att vi är fantastiska, men för att du är det. Och det är du som kallar, det är du som utrustar. Och det är du som en dag ska upprätta helt och fullt, Herre. Men på vägen dit, Herre, vill vi vara med, Gud. Vi vill ta emot den välsignelse och den kärlek du ger oss för att ge den vidare till andra, Gud. För att lysa och visa på vem du är. Herre, jag tackar dig att du har kallat oss ur mörkret och fört oss in i ditt underbara ljus, Herre. Hjälp oss att förbli i det ljuset. Att inte gå tillbaka till mörkret, Herre. Utan att förbli i ditt underbara ljus. I din kärlek, i din oerhörda nåd, Herre, där du vill upprätta oss och där du återigen kallar oss att vara med i det du gör i den här världen, Herre. Tack för den du är och tack för att vi får vara inför dig den här stunden. I Jesu namn. Amen.